bostads- och fastighetsmarknaden skapar rejäla klimatavtryck. Sektorn står för omkring en femtedel av alla utsläpp i Sverige per år. I det här avsnittet har jag bjudit in bostadsmarknadsexperten Linda Lövgren till ett samtal om hållbarhet och hur vi skulle kunna halvera branschens klimatavtryck. Hållbarhet, ja men det tycks vara ordet på allas läppar. Men vad betyder det egentligen för bostadsmarknaden och hur får vi en mer hållbar bostadsmarknad? Idag ska vi prata primärt om den så kallade ekologiska hållbarheten och hur det relaterar till bostadsmarknaden. Och för att diskutera det här så har jag med mig Linda Lövgren som är senior bostadsanalytiker på VSB. Välkommen Linda.
Tack så mycket.
Senior bostadsanalytiker på VSB. Vad gör man då egentligen?
Ja, men jag analyserar bostadsmarknaden i hela Sverige väldigt brett. Och då kan det handla om att någon har det finns en plats som man vill utveckla på något sätt. Vad ska finnas här? Vem skulle vilja bo här? Vill någon bo här? Och vad är det för målgrupp? Vad är det för typ av produkt och pris och sådana saker? Så att, ja, det jobbar jag med.
Och kunderna kan vara kommuner, bostadsbolag, bransch- och medlemsorganisationer såsom Mäklarsamfundet.
Precis, ja. Precis. Vi är generalleverantörer till Boverket och hela branschen kan man säga. Mm.
Du och dina kollegor på VSB, ni har genom åren gjort en hel del analyser och beräkningar för Mäklarsamfundets räkning. Mm. Och nu senast en rätt omfattande analys av just ekologisk hållbarhet kopplat till bostadsmarknaden och hur hela sektorn kan minska sitt klimatavtryck. Det ska vi prata mer om alldeles strax. Men jag tänker bara inledningsvis, så varför är hållbarhet, ekologisk hållbarhet, en viktig fråga för branschen överhuvudtaget?
Ja, alltså det är en fråga som borde vara viktig för alla branscher, för det handlar om, jag menar, vad lämnar vi för framtid efter oss, vad lämnar vi för framtid och vad lämnar vi för värld till våra barn. Så det är kanske det mest självklara svaret. Sen finns det ju åtaganden som branschen har gjort att man ska då agera klimateffektivt. Och det finns ju den här färdplanen för att nå fossilfrihet till år 2045 från branschen. Som också är liksom viktig att börja jobba med på ett rejält sätt. Och då finns det väldigt mycket saker att ta tag i.
Och det är väl så att hela bygg- och fastighetssektorn är en ganska så stor bidragande faktor till klimatavtrycket om man säger så. Mm. Jag tror att Boverket uppskattar att ungefär en femtedel av alla utsläpp i Sverige på ett år kommer från sektorn i bred mening. Då. Mm. Och då undrar man lite så här, vad kommer utsläppen från egentligen? Kan man säga någonting om det?
Ja, men hälften det är ju byggandet och en fjärdedel ungefär är ju då från uppvärmningskostnader och sen är det övriga förvaltningen som består av utsläppen, som klimatpåverkan.
Har olika bostadstyper olika mycket klimatpåverkan när det gäller byggandet då?
Ja, men det handlar ju väldigt mycket om vad det är för typ av fasader, alltså vad det är för typ av material i byggnaden. Så att om man bygger av trä så har det mycket mindre klimatpåverkan än när man bygger då med stål och betong. Så att det är ju stål och betong som har den absolut största klimatpåverkan.
Mm. Och då är det, för att rätta mig om jag har fel här då, men jag tänker att när man bygger flerbostadshus så är det mer stål och betong. Och bygger du småhus så tenderar det kanske vara lite mer trästomme och sådär.
Ja, men precis. Bygger man en villa så kanske du har en platta då med betong och sen så är resten vanligtvis trä. Och sen så i flerbostadshus och för kontor och sådär så är det vanligt att man bygger då en stomma av som en kombination av stål och betong. Det är det vanligaste, även om det finns undantag och sådär.
Skulle man kunna säga så här att det vore mycket mer hållbart om man bara byggde småhus då?
Ja, om man tittar på i alla fall per liksom för själva byggandet, alltså per kvadratmeter så är det mycket mer som mycket mindre som klimatpåverkande att bygga av småhus då, av trä.
Mm.
Så är det ju absolut. Sen finns det andra faktorer att ta hänsyn till också. Men det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad och det gör ju att vi måste värna den betongstommar som redan är byggda då. Att se till att de används, det som redan är byggt så i betong, blir så pass effektivt utnyttjat som möjligt. Mm. I alla fall ur ett klimatperspektiv.
Men visst är det också så att det finns en del som lite mer klimatsmart betong och så?
Ja, jo, men det gör det. Det gör det. Men, och det, då är det klart att det ska man använda. Men även om man använder klimatsmart betong så är det överlägset mycket mer bättre ur ett klimatperspektiv att använda trä än en klimatsmart betong. Mm. Det går liksom inte alltså, jämföra.
Jag tänker att det är ju en sak då att branschen, och nu talar vi kanske med byggbranschen som är den bransch som våra medlemmar mäklarna befinner sig i.
Mm.
Men när det gäller byggbranschens ansträngningar att bli mer hållbar så kan man så att säga, jobba med materialen och så vidare. Vilket naturligtvis när man tar de vägvalen så att säga kommer att driva kostnader i någon ände.
Ja.
Som rimligen överförs på slutpriset eller det pris som konsument betalar.
Mm.
Utifrån de analyser och den kunskap som du har. Skulle du säga att är liksom kunderna, konsumenterna, är de redo och intresserade av att ta en sån kostnad idag i klimatets namn så att säga?
Jag tror det är tvärtom egentligen.
Okay.
Alltså att det är konsumenter i gemen tror jag tycker att den här frågan är väldigt viktig, men att man ser den som självklar. Så det kanske är snarare så att man inte vill köpa av den producenten som inte tillverkar klimatsmarta fastigheter och sådana saker. Att liksom man tycker att men det här är liksom någonting som självklart. Om man pratar om att man ska då producera någonting som konsumenter ska betala extra för, då tror jag att det måste vara någonting väldigt praktiskt och användbart. Alltså att som liksom går att ta på för en konsument. För att jag menar, jag tror inte man liksom vill betala x kronor extra för ett visst material liksom, som inte går att ta på. Utan men då ska det handla om någon digital app eller laddstolpar eller liksom någonting påtagligt.
Ja. Debatten är stort känns som när vi talar om bostadsmarknaden, bostadsfrågorna, det är väldigt mycket fokus på nyproduktion. Vi måste bygga mer och kanske bygga annorlunda. Och är det, hur ska man uttrycka det? Är det för mycket fokus på nyproduktion för att det ska vara bra för klimatet?
Ja, men jo, men det är det ju. Men det är ju för att det är den enkla frågan. Det är liksom, det är enkelt att visa att man som politiker till exempel har gjort någonting, om man visar på att det här huset har vi byggt. Liksom. Så att då, det är svårare att veta sen, okay, men vad händer sen efter att huset är byggt? Då? Vad är det för människor som har flyttat in? Hur länge bor de kvar? Och hur bor människor i alla andra husen? Alltså hur ser liksom, bostadsboendet på något sätt ut i stort? Det är liksom inte så påtagliga frågor, det är liksom lite svårare att påverka och svårare att visa på att det gjorts någon typ av förändring. Men det är klart att det är ju kul med nya fastigheter och det blir ju väldigt påtagligt.
Vad tror du behöver ske för att liksom, klimatsmart byggande i största allmänhet ska bli en större sak än idag i konsumentledet?
Ja, jag menar, det har man ju, menar, nya hus är ju mer klimatsmarta än äldre hus. Jag menar, liksom, man pratar småhus till exempel är ju mer klimatsmart än äldre småhus. Det är det ena. Men sen så tror jag väl att jag menar, det är en fråga som är liksom top of mind för väldigt många. Jag tror det är en viktig fråga. Och när det gäller för branschen, då gäller det liksom att gå ut och informera mycket mer. Och prata om frågorna mycket mer än vad man kanske gjort tidigare.
En del i de beräkningar som ni har gjort för oss, jag har varit och tittat på scenarion där man använder en större del av de vakanta kontorsbyggnaderna som finns runt omkring i landet och omvandlar dem till bostäder. Och att det finns ganska stora klimatvinster egentligen att göra det på det sättet. Kan du berätta mer om den analysen?
Jo, men alltså vi tänkte på att, jag menar, vi jobbar ju lite annorlunda nu efter pandemin. Liksom, fler jobbar digitalt och fler jobbar hemma ibland och sådär. Så att det i sin tur kommer leda till att fler liksom, företag använder mindre kontorsyta. Och vi har då utgått från att det kommer vara en del vakanser i C-lägen. Alltså, man tänker sig liksom lite tristare förorter och så kanske, men där kommer det vara liksom större kontorsvakanser. Om man då omvandlar en stor andel av de kontoren då till bostäder istället och liksom strippar fastigheten helt och hållet, så det enda kvar då är ju då betong, väggarna, alltså stommen och tak och väggar liksom, men allt i övrigt dras ut, sömmel tas bort liksom, och så bygger man om lite bostäder, så skulle det vara väldigt, väldigt stora klimatvinster. Så att vi räknar på att, ja, men om man omvandlar då 3000 bostäder, så skulle det motsvara liksom allt bilåkande i Örnsköldsvik ett helt år. Sånt. Så, att, så det finns ändå liksom stora möjligheter till klimatvinster om man skulle göra, om det skulle börja ske i större utsträckning än vad gjorts tidigare.
Just det. Men i praktiken finns det en del hinder, vad jag förstår, för att det ska bli verklighet, inte minst på regelområdet.
Va? Ja, det är lite knepigt. Det handlar ju om omvandla detaljplaner och sen så... det är komplex fråga, liksom, det är det ju. Det vore väl bra om det gick att göra lite enklare, att det fanns liksom lite större flexibilitet, helt enkelt.
Så, för jag vet att en annan del av det som ni gjorde, det var ju att fundera på om seniorer som bor i småhus idag, och det är ju en ganska stor andel som bebos av just seniorerna, skulle flytta som de gjorde 2007, så skulle man kunna frigöra en hel del bostäder.
Mm.
Hur flyttade de 2007, om vi ska börja där? Var det liksom ett synnerligen bra år för rörligheten i småhusbeståndet?
Ja, men det var det väl. Och det var ju innan då skatteomläggningen också. Så det är väl det som är den stora skillnaden då. Att nu har vi ett system där, där vi inte har några fastighetsskatter. Och sen, men vi har då, vad ska vi kalla det, flyttskatter istället.
Mm.
Och det har ju gjort ganska stora förändringar. Så det var därför vi gick från det året då.
Just det. I den här analysen så gjorde ni då antagandet att seniorerna som bor i småhusbeståndet skulle flytta på samma sätt som de gjorde under 2007 ungefär. Och det får, i mitt tycke, är det som rätt dramatiska effekter på hur många villor som kan frigöras då i det här scenariot. Kan du berätta mer?
Jo, men vi gjorde ett scenario då att det skulle byggas då 3000 bostäder till seniorer och i sin tur då frigöra då 3000 villor till då, unga barnfamiljer istället. Och det i sin tur får ganska stora klimat, eller väldigt stora klimatvinster. Man ska ju ha med sig då att om man tittar då på statistik från 1980 till exempel, som är det nästa vi har, då var det unga vuxna och nyblivna pensionärer bodde i lika hög utsträckning i villor. Så 50% bodde i villor av unga vuxna och 5% av nyblivna pensionärer. Idag så är det så att det är 3 av 10 unga vuxna bor i villa. Och 6 av 10 nyblivna pensionärer bor i villa. Så det är liksom en enorm skillnad hur vi använder vårt bestånd. Och det är liksom en utveckling som har skett under lång tid. Men det har ju verkligen... En stor anledning till det är ju den här skatteomläggningen.
Mm.
Alltså hur vår beskattning ser ut.
Ja, precis. För det är inte frågan om att de yngre har förändrat sina preferenser egentligen.
Nej, eller? Nej det finns inga förändringar i det som man kan se. Utan de flesta brukar svara att man vill bo ungefär som mamma och pappa gjorde. Och då brukar ungefär 7 av 10 säga att man vill bo i villa. Och så att den liksom vilda drömmen lever, ja, men det är liksom en jättestor skillnad på hur man kan leva där, alltså hur unga vuxna kan bo. Så att unga vuxna bor i mycket högre utsträckning då i lägenheter med sina barn.
Och enkelt uttryckt då, så jag menar, då har man egentligen två alternativ. Bygg fler småhus, vilket man inte verkar göra i någon större utsträckning, eller jobba mer med beståndet och skapa effektiva lösningar för ökad rörlighet så att man kan frigöra.
Ja, och hitta sätt att göra det attraktivt för äldre att flytta då. Det handlar inte om att tvinga ut någon från sitt boende, utan att det ska finnas liksom attraktiva bostäder för de som är äldre som vill flytta från sin villa.
Mm. Någonting som man gärna återvänder till då, det är ju det här med de finansiella incitamenten för eller emot flytt. Och då kommer man ju osökt in på reavinstbeskattningen. Vad skulle du liksom säga om den frågan? Om vi Skulle vi sänka reavinstbeskattningen eller trappa ner den, tror du att vi skulle få stor effekt då på rörligheten i framförallt småhusbeståndet?
Ja, men det tror jag absolut att det skulle göra. Och det, jag menar, det kan vi se att, jag menar, att vi har då skatter på att flytta, men inte på att bo. Och har ju lett till en situation där vi bor allt mer ojämnt. Så att, och man tittar också på hur det är i andra länder, så är det ju väldigt vanligt att man då efter ett tag så trappar man ner den här reavinstskatten. I Finland är det redan efter ett par år, och i Frankrike tror jag det är efter 20 år och sådär. Så att har man bott länge i sin bostad så trappas ner eller försvinner reavinstskatten. Det är väl ganska rimligt, tänker jag.
När man talar om äldres rörlighet, då talar vi om hinder för flytt på olika sätt, och inte minst ska man ju då kunna flytta till någonting som man faktiskt vill flytta till. Mm. Kan du säga någonting om det? Vad finns det för kvaliteter, både interiört och exteriört, som är viktigt för de här äldre som borde flytta i högre utsträckning?
Ja, alltså till att börja med, äldre är ju inte en homogen grupp. Så det finns ju, ja, så att vi pratar ju ofta det som det. Jag menar, det är en jättestor skillnad, och det är ju väldigt mycket beroende på kanske främst vilket boende man kommer ifrån tidigare, och sen så var i landet man befinner sig, och så liksom övrig socioekonomisk situation och så. Om man ska vara väldigt generell, så tror jag väl att det som vanligtvis efterfrågas handlar om att det ska vara antingen liksom inne i stan där man bor, eller liksom i det lokala centrumet, liksom i liksom den tätorten där man bor, eller lokala förortscentrumet. Att det ska finnas någon typ av service, och det ska finnas kommunikationer och så, enkelt sett. Men sen så tror jag att det är väldigt viktigt för bostadsutvecklare att vara väldigt nära sin målgrupp. Och ett bra exempel på hur praktiskt det kan bli. Jag jobbade i en kommun i norra Norrland, där man gjorde då, bostadsutvecklaren gjorde enkäter och liksom dialog med sin kundgrupp, och fick reda på hur vill man bo, och så byggde de här bostaden som blev väldigt, väldigt efterfrågad. Och det som efterfrågades, det var då snöskydd över parkeringen och inglasade balkonger. Ganska enkel och praktisk sak, men det har ju lett till att det har varit ett väldigt efterfrågat boende på en plats där det normalt inte är lönsamt att bygga. Så det gäller liksom att som alltid vara väldigt nära sina kunder, och då går det ju att bo. Så där ser det ju inte ut. Det finns ju andra kvaliteter som efterfrågas i Skåne, såklart.
Ja, men det kan man nästan föreställa sig. Men budskapet där är egentligen lite så här att man kanske inte idag lyssnar tillräckligt mycket på de som faktiskt ska bo, kunderna, i slutändan.
Det är ju jätteviktigt. Det behöver man alltid göra, och det behöver man göra ännu mer nu när marknaden ser ut som den gör. Det går inte bara att köra på som tidigare, utan måste vara väldigt, väldigt nära sin målgrupp.
Det man i alla fall kan konstatera, det är att det saknas inte utmaningar för bostadssektorn och fastighetssektorn vad gäller ekologisk hållbarhet. Men på samma sätt så finns det ju väldigt stor potential om branschen kan minska sitt klimatavtryck. Vi kan också ta med oss från det här avsnittet att det finns väldigt mycket att vinna på att öka rörligheten i framförallt småhusbeståndet. Och att vi har lärt oss en del idag, det är inte min förtjänst, utan det är verkligen din, Linda. Så stort tack för att du ville komma hit och kasta ljus över de här frågorna.
Tack.
Och stort tack till alla er som tittade. Vi ses snart igen.